är journalist, hovexpert, entreprenör, influencer, författare, godishandlare, poddare, väveriägare. Ja, vad har Ebba Kleberg från Sydow inte för sig? I P4 Extra-gästen berättar hon om varför det alltid blir hon som tar tag i saker, om att hon blivit som sin mamma och varför kungahuset är så fascinerande. Jag heter Anders S. Nilsson. Det är ingen mindre än Ebba Kleberg från Sydow. Välkommen hit.
Varmt tack.
Journalist, hovexpert, entreprenör. Vi ska prata mer om alla dina titlar. De är väldigt långa.
Och titlar? Ja. Det är lite flott, säger jag som kunglig expert. Några sådana har jag inte.
Men först, Ebba, hur är dagsformen?
Ja, men du, den är strålande, måste jag säga.
Exceptionellt bra idag?
Ja, jag har en riktigt god kaffe här i Malmö. Har fortfarande lite västkust i mig. Det känns bra. Salt, jag till och med salt från Marstrandsfjorden kvar liksom, på huden.
Hur har man västkust i sig?
Kommer inte duscha på en vecka.
Okej.
Det är en känsla.
Det är lite sommar helt enkelt.
Ja, precis.
På tal om det, du ska sommarprata den 14 juli.
Påminn mig inte.
Nej, men vi väntar med den ångesten då. Och vi ska börja i Paris nämligen.
Oh.
Där du nyligen var på jobbresa.
Ja.
Och du gjorde ett Insta-inlägg där som jag kollade upp. Där du beskrev att du blivit din egen mamma.
Ja.
Du får berätta.
Nej, men alltså där sitter jag i ett då 41 grader i skuggan Paris. Och vad gör jag då? Jag beställer en stor, varm, härlig kaffe crème. Mm. Icke att förväxla med cappuccino. Det är ju bara, du vet.
Det är en varm dryck.
I Paris. Ja, det är varm dryck och sitter där och känner att så här, nu är jag min mamma. 45 år gammal, nu blev det så. Därför det är en sån här barndomsgrej att vet, jag och mina två syskon, lillebror och stora, så sitter man där och säger så här, men mamma, hur kan du dricka kaffe när det är så varmt?
Ja.
Men det är underbart.
Du blev din egen mamma, känner du. Det där är ju en liten ångest man har.
Nej,
att man ser
fint.
Sin pappa liksom när han var 50 med tomma ögon i någon slags fejkad skinnfotölj. Och sen ser man sig själv i spegeln. Jag har blivit min farsa.
Ja, i och för sig. Men mamma har banne mig liksom klipp i steget och full fart framåt och är en förebild för mig. Så det var ändå med lite glädje. Men lite skräckblandad förtjusning. Så är det alltid.
Så det var en bra känsla att du blev din mamma?
Ja.
Ja.
Alltså, hon lyssnar ju nu.
Ja, okej. Okay. Ja, men hej mamma.
Hoppas jag. Det här är ju fantastiskt att sitta här. Då mobiliserar man så att alla bänkar sig.
Ja.
Alla närmast sörjande. Jättekul.
Och du berättade för henne?
Ja, absolut. Ja.
Direkt efteråt, eller?
Ja.
Ja. När kommer t-shirten? Je suis ma mère.
Ja, snyggt. Je suis mamma. Precis.
Var rätt franska?
Ja,
je suis ma mère.
Ma mère. Ja, förlåt. Ja, såklart, avskyr och rätta. Men...
Okej. Okay. Hör du, Ebba, vi ska prata mer med dig om ditt sommarprat, om kungligheter såklart. Och
gärna.
Och varför du har så fruktansvärt många hjärn i elden, men det kommer vi till. Först lite musik. Och det är ju inte det lättaste att presentera det kortfattat. För hela ditt namn till att börja med, det är Ebba Mary Matilda Kleberg från Sydow.
Alltså, där satt den.
Där satt den.
Det händer inte ofta, tack.
Och du kan titulera dig journalist, hovexpert, entreprenör, influencer, författare, godishandlare, poddare. Det är en bipacksedel.
Ja, lite så.
Vad säger du själv?
Väveriägare i Dalarna.
Va?
Ja, det är
du också. Du har ett väveri?
Jag har ett väveri. Alltså det är som ett gammalt museum. Men ja, det är spretigt.
Jag tycker vi måste bena i det. Varför all denna spring i benen som du har, alltså, måste göra. Men ska vi ta det sen? Så först har du en annan ångest du måste prata om. Och det är sommarpratet.
Jaha, ja.
Mm. För det ska du göra den 14 juli. Victorias födelsedag, Frankrikes nationaldag.
Ja. Jag önskade det av den första anledningen.
Ja.
För att klargöra.
Victorias födelsedag?
Ja.
Okej. Okay. Hur känns det då?
Ja, men vet du, det är ju blandade känslor, för det är ju först och främst en enormt stor ära. Mm. Alltså, hur många gånger har man inte suttit en sommarkväll vid grillen och tjötat om liksom, vad skulle man prata om? Och alla har ju idéer och tankar om det där. Jag kan ju nu bara då konstatera att när man väl får frågan så är det lite som det blanka pappret att liksom så svårt. Och själv uppskattar jag verkligen sommarprat som just nördar in på någonting, där människor använder sin expertis, som exempelvis Sveriges Radios Gina Lindberg här, som var ett fenomenalt sommarprat utifrån just hennes expertis. Naturligtvis är jag nyfiken på personen, men det där är ju underbart, och lite grann tog jag väl fasta på det, så det blir allt kungligt, även om jag gärna hade pratat om varp och inslag och daladräll också.
Inte sent på det.
Vävtermer.
Det du brinner för just liksom, nu.
Ja, men lite så. Det blir ju lite spretigt.
Ja. Kommer vi få höra någonting om dig som, wow, det där visste jag inte. Det där trodde jag inte om Ebba.
Nej, men det vet jag inte. Jag är inte så bra på just det. Ibland har jag fått frågan om vilka som är mina dolda talanger. Och liksom, this is what you get. Mm. Jag använder mina talanger, var det någon som sa. Och lite så jobbar jag också. Men jag hoppas däremot att kunna bjuda på lite underhållning, att få någon att le och kanske få lära sig någonting. Det tycker jag är en ambition som inte, det är inte fy skam faktiskt.
Nej. Men mycket kungahus blir det?
Ja, men det blir nog ändå en del. Jag menar, det är naturligtvis mycket att få frågan, men jag tänker att det också har lite att göra med att vi har haft inte bara ett kungligt superår, utan kungliga superår. Jag har ju bevakat kungligheter i 17 år och har ju alltid tyckt att det är ett kungligt superår. Men alla har inte alltid hållit med mig om det. Men jag menar, det händer ju ständigt saker. Och nu är det ju otroligt spännande tider att bevaka det här.
Var kommer den här vurmen för kungafamiljen ifrån hos dig?
Ja, men det är väl inte en vurm för kungafamiljen egentligen, utan snarare ett stort intresse för människor, för historia, för förklaringen bakom alla de här till synes märkliga traditionerna, ceremonierna, nigningarna, konstigheterna och mystiken. Och sen, jag menar, det faktum att det är så hopplöst omodernt och ändå lyckas finna en plats i vårt samhälle idag. Det där fascinerar mig. Och att det engagerar mycket. Och någonstans där, jag sa innan att det var spretigt det jag gör, men en röd tråd är väl ändå att jag tycker om historia, att bevara tradition och hantverk, vare sig det är liksom då en gammal vävstol som är 100 år eller en fantastiskt smycke som bär på en historia. Det där...
Är du konservativ?
Nej, snarare att sådär bevara det som faktiskt bör bevaras och som folk kanske inte alltid tänker på behöver bevaras. Nej, men det är mer så att det intresserar mig varför vissa saker ändå lever kvar, hur de hittar en plats.
Så du går en rak linje från kungen till väveristilen? Kan man säga så?
Ja, men lite grann. Alltså för mig så är det just historieintresset och hantverket och de här spännande ödena som finns bakom. Allt det här.
Är det viktigt, tycker du? Att vi vet allt om kungafamiljen och deras små affärer eller hit och dit?
Jag tänker att oavsett vad jag tycker så är det vårt statsskick. Och det är en statschef som vi har. Och det bör bevakas. Och många gånger har jag tyckt att det känns extra viktigt, därför att jag upplever att det är och har varit underbevakat. Och då kanske inte ur ett perspektiv där man frossar i klänningar och där man ser liksom det klipps band, och sen å andra sidan så är det hårt granskande journalistik. Jag tycker att det där mitt emellan också är väldigt intressant, det historiska, det samhälleliga, människorna.
Var det så när du var liten att du var prinsessa och sådär, så har det gått sen dess, eller hände det någonting någon gång?
Nej, alltså någonstans? Tror du att det var en prinsessig typ?
Om du var?
Ja.
Ja, men ja.
Ja,
det skulle jag nog kunna tänka mig. Och sen har du liksom följt med.
Ja, nej, men nej, det var jag nog aldrig egentligen.
Nej.
Inte liksom, nej, det var inte rosa prinsessklänningar och drömmar av det slaget. Utan snarare historieintresset.
Ja, okej. Okay. Det är där det börjar.
Ja, det där tycker jag är fantastiskt. Alltid tyckt att det var roligt. Och nu släpper jag runt mina tre barn som är 9, 13 och 15 på slott. Och museer.
Och de är lika fascinerade som du, eller?
Nej.
Nej.
Då skulle jag ljuga. Ja. Men nej, de har ju matats med detta. Men jag tror Alltså om jag skulle ta med dig och min 13-åring så skulle jag liksom ändå kunna väcka ett brinnande intresse, för det är så spännande.
Mm. Ja, historien, ja, men alla de här ritualerna idag.
Liksom. Ja, men det finns ju en förklaring om någon, till allt det här.
Ja, men vem som har flickvän eller vem som har pojkvän, varför är det så kul?
Ja, men relationerna är ju för kungligheter en väldigt viktig del av karriären trots allt.
Ah.
Så det blir ju viktigt vem du gifter dig med. Och en stor del av uppgiften som tronföljare är ju faktiskt att få ytterligare en tronföljare.
Mm.
Och i vårt samhälle idag, hur blir det då? Ett samkönat kungligt äktenskap, är inte orimligt att vi ser. Hur anpassar de sig efter det?
Mm.
Det händer ständigt saker.
Mm.
Och jag menar bara nu, vi fick precis här i dagarna så kommer den här storskrällen att kung Charles plötsligt börjar redovisa hur mycket han har betalat i skatt.
Mm.
Det har liksom aldrig hänt historiskt. Och det här är ju liksom en diskussion som förs vilt i England kring kostnader.
Mm.
Så det har ju med många delar av samhället att göra.
Mm.
Och hur man idag använder kungligheter som diplomatiska verktyg.
Mm.
Vi har en president i USA som inte är konsekvent vad gäller så mycket, men han älskar kungligheter.
Men du, jag håller oss till den svenska kungafamiljen då.
Ja.
Vilken...
Förlåt, du får sätta på stopp här.
Men du, vilken kunglighet skulle man helst vilja ha bredvid sig på middag?
Oh,
du känner ju dem lite grann.
Ja, lite grann kanske. Men alltså, får jag välja en historisk då? Då väljer jag kungens farmor.
Kungens farmor?
Ja.
Så du väljer bort de kungligheter som är idag? Liksom.
Oh, hon var fascinerande.
Ja.
Alltså kronprinsessa Margareta, född engelsk prinsessa,
ja.
Konstnärlig. Jag menar, nu i Skåne, hon som såg till att all Sofie Ros fantastiska trädgård, hon startade, tror jag, Sveriges första kvinnliga bandylag. Hon var den första kvinnan, första kungliga kvinnan som ammade sina egna barn.
Ja.
Alltså hon var en pionjär, otroligt spännande. Åh, vad roligt.
Slutligen innan nästa låt, vilken kunglighet är det mest uppförsbacke med då? Socialt.
Att jag skulle uppförsbacke?
Nej, alltså socialt uppförsbacke med det här trögt samtal. Typ.
Ja, det får bli någon gammal kung då, tänker jag.
Ja, du vågar inte säga någon som lever nu? Alltså.
Ja, vågar jag ju, men jag kan faktiskt inte komma på riktigt.
Okej.
Det skulle vara kul med de flesta. Så, och med alla andra bordsherrar och bordsdam måste jag säga. Människor är spännande.
Jag konstaterar att Ebba, att en röd tråd i ditt intresse i livet är historia. En annan röd tråd i ditt liv är att du har en mycket spring i benen. Du måste göra olika grejer, massa grejer hela tiden. Var kommer det ifrån?
Ja, men det är en så svår fråga för en själv att svara på. Men jag tror att det handlar om en nyfikenhet ändå. Att det är, det är så jädra mycket som är kul och som jag är nyfiken på. Så snubblar man över något och pratar med någon. Och jag är nog lite göteborgare fortfarande, trots att det är länge sedan jag bodde där. Så man liksom träffar ju så mycket människor och pratar med folk. Och där jag är nu i livet så kommer det ju människor och möjligheter. Och kan jag liksom inte säga nej till det. Så tänker jag lite grann att livet är kort. Det gäller att
kan du
inte
stanna upp
roligt
och bara liksom andas och känna carpe diem här och nu? Jag har inte så mycket att göra.
Ja, men jag tror att jag är ganska bra på det. Men det varar inte särskilt länge. Utan när jag hamnar där att jag stannar upp, då kryllar det i huvudet av idéer och roliga saker som jag vill göra. Och så sitter man där, liksom, jag tänker på jag kom från Marstrand igår från västkusten och ska hoppa i där, och så börjar man prata med någon trevlig man där om de här nya muterade maneterna och så någon trevlig kvinna som varit på Karpat och så var kul, och så skriver man ner det och så tänker man, åh vad roligt, och tips och där.
Liksom, och där är ett väveri, varför ska öppna det?
Så någon måste ju göra det. Någon måste ta hand om det.
Måste man det?
Ingen annan ville göra det. Jag svär.
Okay.
Och då känner jag lite så. Träffade en gammal klasskompis till exempel, så jag tog studenten med för 26 år sedan.
Mm.
Så kände jag så här, men du Johanna, alltså hur kan vi inte haft en återträff? Är det jag som måste dra ihop en återträff för studenten också? Och där och då bestämde jag att ja, det får jag väl göra då.
Mm.
Någon måste göra det.
Du säger någon måste göra det. Någon måste
det
göra någonting hela tiden.
Jag är jättenyfiken på hur det blir för alla.
Finns det något maniskt drag i det där? Men hela tiden måste vara i rörelse, hela tiden sträva framåt, hela tiden hitta något nytt.
Ja, men kanske lite så. Det är kanske inte ett ord jag själv hade valt, men ja, det finns väl
lite... Det kanske var fel ordval, men förstår du vad du menar?
Absolut, jag förstår vad du menar. Nej, men det jag har nog, det kliar i kroppen och idéer finns. Och jag hade minst någon chef när jag var ung och var på Expressen. Jag var liksom 20 någonting. Och då kom jag med olika idéer hela tiden och sa han så här, men Ebba, alla idéer är bara skitidéer om du inte gör någonting av det. Och där och då tänkte jag lite grann att jag ska verkligen försöka göra saker av de här idéerna. Mm. För det är många som sitter och har så mycket bra idéer.
Hur får du schemat att gå ihop då? Har du några hacks till folk som är likadana
som du? Ja, men du ser här, jag sitter med en nedbiten eller en lista framför mig.
Okay.
Det skrivs väldigt mycket listor och då med liksom penna och papper. Okay. Jag måste... Och ett hack lärde jag mig faktiskt att det första man skriver på listan, det är skriv listan.
Mm.
För då kan du liksom stryka det när det är klart. Och det är otroligt tillfredsställande att stryka saker med en penna på en lista.
Du nämnde när du var ung, du startade som 24-åring blev du Sveriges yngsta chefredaktör för Veckorevyn.
Ja.
Och fick mycket spott och spe under den tiden som ung kvinna och chefredaktör. Ganska tuff tid väl?
Ja, men det var det absolut. Och också att vara ung och chef. Det var jättesvårt. Mm. Och också att chefa över sådana som var äldre och mer erfarna än jag. Det var en tuff tid och fler sådana har kommit efter det. För jag har ju ändå nu i 25 års tid jobbat i något slags format. Där jag har öppnat upp för att folk gärna får kommentera. Och med det kommer det. Kritik.
Och mycket hemska kommentarer.
Mycket hemska kommentarer. Och liksom länge kunde jag så där hemskt se att den liksom vanligaste googlingen kunde vara så här, Ebba von Sydow, tjock, är hon gravid igen? Och så där.
Mm.
Så det kommer ju med det jag gör.
Vad gör du med en människa? Måste man bli hårdhudad? Eller utvecklar man paranoia? Eller vad?
Ja, alltså jag tror att man kan välja där. Och för mig så har jag alltid känt att jag inte vill bli allt för hårdhudad heller.
Nej.
Utan jag blir ledsen och uppgiven och svinarg och tycker att det här är liksom vidrigt att det ska vara så här. När jag bara sitter där i tv och pratar om drottningens förehavan. Alltså det, jag kan inte förstå varför det ska vara så att jag får kritik för mitt utseende. Men jag känner nog mest av allt ett slags driv i det. Känna att jag ska banne mig, inte ge mig. Jag ska inte kasta in handduken för detta.
Det triggar dig snarare.
Ja, men det har nog ändå gjort det i slutändan, ska jag säga.
Har du inte mental papperskorg? Jag har hört att du har använt uttrycket.
Ja, alltså det är min bästa papperskorg. Jag har många. Men den mentala papperskorgen är viktig för mig. Att jag liksom verkligen bildligen knycklar ihop ett papper och slänger det där. Och den behövs tyvärr fortfarande.
Mm. Vi ska avsluta intervjun här snart, men jag vet att du lärde känna den legendariska vett- och etikettexperten Magdalena Ribbing 2010 på Victoria Prins Daniels bröllop.
Ja.
Hon är inte längre bland oss, så jag tänkte att du kunde ge några tips kanske, bara så här inför sommaren. Du har ju blivit lite grann,
stora,
nu blir du vett- och etikettexpert också, det får du finna dig.
Och fylla, och så ofta jag saknar Magdalena Ribbing, ska jag säga.
Ja. Jag har en fråga. Behöver man ha med sig en present till världen på en sommarmiddag?
Oh, vet du, det är ju trevligt. Och jag brukar tänka, om du tvekar och tänker, ska jag ta med något? Kör. Det är lite som med gäster. Om du tvekar på att bjuda någon, bjud. Och så då gör du som kungligheterna. Prinsessan Kate skulle första gången hem till drottning Elisabeth, som då prins Williams flickvän. Mm. Vad ger man henne? Vad gör man? Ja, men då tog hon med en burk med hemgjord sylt och det blev succé.
Härligt.
Ja, så då tänker jag att Ribbing hade också tyckt att någonting som går åt, det kunde hon ha med hem till mig. Liksom, här är bara något, du vet, lite kakor eller något, lite så här, någon lemonad eller lite flädersaft blev jag sugen på nu. Kanske man ska göra i eftermiddag.
Ja, vi får ta och dricka den tillsammans. Ta med en burk sylt där ute när du blir bjuden på sommarmiddag. Detta är Ebba Kleberg från Sydoft Tips. Tack så jättemycket för att du gästade på för extra. Nu ska du springa iväg.
Ja, vi hörs den 14 juli.
Ja, det gör vi.
Mm.
Sommar med Ebba.
Herregud.
Hej då!